Titta på nyhetsrapporteringen ifrån Ukraina. Om det här händer här, vad ska jag göra?
Vi lever i en orolig tid.
Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft. Det kan bli krig i Sverige.
Men trots krigshotet anses 2 av 3 ungdomar för sjuka för att göra lumpen.
Man, nej, du får inte göra lumpen alls. Vi kommer inte ens pröva liksom, dina färdigheter.
Så hur ska Sverige försvaras?
Man kanske inte ska fråga alla 17-åringar hur de mår. Utan ibland ska man bara in och göra saker.
På en kvart får du veta om det är sänkta krav på värnpliktiga som är lösningen. Och vad du som medborgare förväntas göra om det faktiskt blir krig.
Vi kan ju liksom inte outsourca det här till någon annan eller leja ut det på stan. Utan det är vi själva som ska ta det här ansvaret.
Det är den 7 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Kristina Malm, generaldirektör för Plikt- och prövningsverket. Kristina, välkommen till dagens story.
Tack så mycket.
Du, först måste jag fråga dig, har du gjort lumpen?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. När jag var i den åldern, då var det ju inte obligatoriskt för kvinnor helt enkelt. Men idag skulle jag ju säga att jag gärna skulle ha gjort det faktiskt.
Mm. Jag tänkte innan vi går vidare, kanske vi bara snabbt ska säga vad Plikt- och prövningsverket, som du då är chef för, är för någonting.
Ja, det här är en myndighet under Försvarsdepartementet och vår uppgift är ju då att bemanna Försvarsmaktens krigsorganisation. Och det här sker ju då genom att vi informerar, kallar, mönstrar och skriver in till grundutbildning med värnplikt.
Ni har fått lite mer att göra på senare tid då kanske?
Det har vi verkligen fått. Det har ju varit en otrolig uppväxling från det att plikten återaktiverades 2017.
Mm.
Då skulle vi ju skriva in till 4 000 utbildningsplatser och idag är det 8 000. Och vi behöver mönstra 3,5 i snitt för att få ut en godkänd. Så att nu kallar vi 28 000 nästan födda 2006. Att jämföra med 6 000 för de som var först ut och födda 99.
Ja, det är en jättestor skillnad. Och det säger kanske lite grann om de tiderna vi lever i nu. Det är ju allvarstyngda tider.
Det är verkligen allvarstyngda tider och det här, många bedömare menar ju på att det här är det värsta läget som vi har haft, säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Så det är verkligen bistra tider, men det känns för oss känns det ändå belönande att kunna bidra.
Precis, och en sak som ju händer nu då i de här tiderna, det är ju som du säger att försvaret ska växa. En del av det är ju värnplikten. Eller lumpen, som vi alltid sa. Och som jag förstått det är målet då i år att kalla 8 000 unga till värnplikt.
Ja, det är 8 000 som ska genomföra grundutbildningen och då behöver vi mönstra cirka 28 000 för att kunna fylla de platserna.
Mm. Så okej, 8 000 ska göra värnplikt. Mm. Om några år förväntas det vara ännu fler.
Ja, vi får ju se här nu, för vi har ju en försvarsberedning som det heter, som är parlamentariskt sammansatt av alla partier, som sitter och lägger sista handen faktiskt vid sin slutrapport. Den kommer i slutet på april och där kommer det då framgå hur många som ska göra grundutbildning i framtiden. Vår bedömning är att det kommer absolut att bli fler.
Mm. Ska vi kort bara gå igenom processen kring en mönstring? Hur ser den ut?
Ja, det börjar ju i januari, eller egentligen faktiskt lite tidigare, det året innan ungdomarna fyller 18 år. Då får de ett informationsbrev och informationsmaterial hemskickat till sig där vi liksom förvarnar dem att nu snart är det dags. Håll utkik i brevlådan.
Mm.
Och i januari varje år så skickar vi ut ett brev då till alla 18-åringar i Sverige, kvinnor och män, 100 000 cirka, där de får uppmaning att man ska gå in och fylla i det vi kallar mönstringsunderlaget. Ett 40-tal frågor som handlar mycket om det här om man har några sjukdomar eller medicinska hälsotillstånd. Det här är en skyldighet att fylla i. Och utifrån hur ungdomarna har svarat då så väljer vi ut de som ska kallas till mönstring.
Honom ska vi ha!
Och då kommer man ju till oss rent fysiskt till Stockholm, Malmö eller Göteborg och får göra olika tester och undersökningar, både medicinska och psykologiska.
Mm. Men en sak som jag studsade på, det var för någon vecka sedan så kom det siffror från er som visade då att 2 av 3 ungdomar anser att de är för sjuka för att göra värnplikt.
Ja, det där är väl kanske en liten sanning med modifikation. Det är sant att 2 av 3 svarar, som vi säger, diskvalificerande på frågorna i mönstringsunderlaget. Och då handlar det ju om olika typer av sjukdomar eller medicinska tillstånd som helt enkelt inte är förenliga med de krav som finns på alla de här befattningarna. Så att det är höga siffror, och vi har ju flaggat för det här att det kan bli en utmaning i framtiden.
Mm. Men vad är det för någonting då som gör att man inte anses...
Ja, dels kan det ju vara så att säga, vanliga sjukdomar som diabetes eller hjärtsjukdomar, men vi ser ju också en hög andel psykisk ohälsa, inte minst bland unga kvinnor. Och då handlar det ju inte om att man bara kanske uppger att man känner sig lite nedstämd någon dag, utan här handlar det om att man har en diagnos eller går på regelbunden medicinering. Och det här behöver ju inte betyda att man är jättesjuk i vardagen i fred, för man har sin medicin och det funkar bra. Men kommer man ut i, vi mönstrar ju för en krigssituation, och där kan vi inte garantera vare sig till exempel specialkost eller att det finns tillgång till mediciner.
Mm. Men kan man kräva att man ska få specialkost till exempel då under ett krig?
Nej, det kan man ju inte göra. Vi kommer aldrig kunna garantera det, och det är därför den här lagstiftningen är ju inte bara till för att vi ska predika skyldigheterna hos befolkningen, utan vi ska också skydda dem som behöver skyddas i allra möjligaste mån. Det är därför de här reglerna finns och kraven finns.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu har vi pratat om vad unga själva uppger att de har för sjukdomar. Men det är ju inte helt ovanligt att man hör historier om folk som på olika sätt försöker hitta på saker för att slippa kallas till mönstring. Kan det inte vara så att man kanske ibland överdriver lite för att just inte bli inkallad?
Vi har faktiskt tittat på det här lite grann och bett Socialstyrelsen om hjälp. De har ju statistik och data över vilka hälsotillstånd man har i befolkningen i stort. Så har vi jämfört det här med hur man svarar i mönstringsunderlaget, och det stämmer faktiskt ganska väl. Så att vi tycker nog ändå att vi inte har anledning att tro att flertalet ljuger på något sätt.
Mm. Men hur stort problem är det då att så här många...
Idag är det ju ännu inte ett problem. Vi klarar av att fylla utbildningsplatserna. Men om man tänker nu framöver att jag skulle ju tro att minst 10 000 kommer att behöva göra grundutbildning med värnplikt. Minst. Och dessutom så kommer ju säkerligen civilplikten att återaktiveras i sin helhet, så att vi också mönstrar för till exempel personal inom räddningstjänst och elförsörjning. Och då kan det ju bli svårt när det blir många, många fler.
Mm. Ja, men precis, för då kan man både bli kallad för att göra värnplikt då, men även jobba i civila försvaret.
Ja, precis. Och man har ju börjat lite försiktigt här med att återaktivera civilplikten inom just kommunal räddningstjänst. Men det är ju ännu inte så att vi mönstrar några för det här. Det här handlar ju också om hur man har satt kraven på de här olika befattningarna. Och dels är det ju en militär kontext, så att det behöver ju på ett sätt vara höga krav. Men det här måste man ju alltid kunna diskutera. Vad är rimliga krav? Och idag är det faktiskt ganska högt satta krav, och som också kanske ett arv från det vi kallar frivilligtiden, när vi skulle ha ett yrkesförsvar och skicka personal utomlands.
Mm. Ja, men på tal om det finns ju också många som vill göra lumpen, som kommer till mönstring, men där sållas bort av er. En av dem är en tjej som heter Ester Blixt, som berättade i SVT om varför hon sållades bort.
Ja, jag kom dit och fick göra först IQ-testet, och det gick bra. Jag fick liksom bra resultat och så. De skickade vidare mig till psykologen, klarade med. Så jag tänkte liksom, det här går ju bra, och var lite nervös inför de fysiska testerna. Men sen så kom jag inte ens dit, utan vart jag hemskickad hos läkaren sen. Och då kom de liksom till att jag har känslig hud. Och då...
Ja, då vad sa de? Såg de det liksom direkt?
Ja, sa de det hos läkaren att så här, vi måste avsluta här tyvärr.
Det här låter som väldigt hårda krav.
Ja, men det är höga krav och det är ju psykiska och fysiska påfrestningar, inte minst i en krigssituation när man ska bära tungt och släpa tungt, och det kommer inte att finnas tillgång till mediciner med någon självklarhet. Det är ju Försvarsmakten som beslutar om själva kraven, och där pågår ett arbete oss emellan där vi håller på att se över kraven just för att vara förberedda för framtiden.
Mm. Tror du att de kommer förändras?
Ja, faktum är att det faktiskt redan har genomförts vissa justeringar på en del befattningar. Och jag ser framför mig att det kommer att bli aktuellt för flera.
Mm. Så det här att ha känslig hud, det kanske inte kommer vara i framtiden ett skäl att bli bortsållad?
Nu vet jag inte exakt vad det var för en åkomma. Det framgick ju inte helt klart här om det var eksem eller som bara det, en sån sak kan ju bli problem om man ska bära en ryggsäck. Va?
Mm.
Eller om det handlar mer om att man är beroende av en medicinering.
Mm. Krig är ju ändå en enorm påfrestning i sig, tänker jag. Då tänker jag att då kanske man, det är massa saker i ens vanliga liv som man gör idag som så här, men det kommer inte jag kunna göra för det är krig och då är det en helt annan verklighet vi lever i. Kan man då ha sådana krav att man ska vara liksom fri från eksem eller fri från olika kostpreferenser och så?
Det kan mycket väl bli så att hamnar vi i ett sådant läge som är något helt annat än det vi har i fredstid, att då måste man helt enkelt göra förändringar i kraven så att säga för att överhuvudtaget kunna bemanna krigsorganisationen. Och någonstans är det ju en avvägning där då, liksom hur mycket ska vi utsätta folk för, men å andra sidan behöver vi väldigt mycket personal. Det ser man ju i Ukraina också, att det behövs väldigt mycket personal.
Mm. Vi har ju totalförsvarsplikt i Sverige. Vad betyder egentligen det?
Mm, det här är faktiskt ganska unikt internationellt skulle jag vilja säga. Och det innebär då att vi är alla som är bosatta i Sverige, även de som är utländska medborgare men folkbokförda här, mellan 16 och 70 så är vi totalförsvarspliktiga. Och det innebär att vi, som det står tror jag, ungefär så här, efter bästa kroppskrafter så ska vi bidra till totalförsvaret av Sverige. Så finns det tre varianter på den här totalförsvarsplikten.
Mm.
Och de är då dels det som jag tror alla känner väl till då, det här med att man gör en grundutbildning med värnplikt i syfte att man ska placera sitt krigsförband. Och sen har man syskonet till det här värnplikten, det är ju civilplikten, att man mönstrar för att göra en grundutbildning då till exempel som brandman. Det är också jätteviktigt. Och sen har vi en tredje form som heter allmän tjänsteplikt och som kommer att aktiveras av regeringen om det blir höjd beredskap redan. Och det innebär till exempel en sån som jag då som är krigsplacerad på Pliktverket som anställd där, då är jag skyldig att gå till jobbet. Det inträder en starkare skyldighet för mig att gå till jobbet, annars kan jag bli åtalsanmäld. Jag får heller inte byta jobb faktiskt.
Mm. Så du är fast där?
Ja, i ett sånt läge. Och syftet med det är ju helt enkelt att säkerställa att vi har personal på alla viktiga samhällsfunktioner. För målet, även om det skulle vara krigssituation, så kommer målet alltid att vara att försöka upprätthålla samhällets funktioner så långt det bara går. Och det handlar ju också om att jag tror att det är jätteviktigt för försvarsviljan att folk ska orka helt enkelt.
Mm. Men om jag då har ett yrke som inte anses samhällsbärande, vad gör jag då i krig?
Då ska man gå till sitt jobb eller till skolan, precis som vanligt, just utifrån det här tänket då, att vi ska försöka upprätthålla samhällets funktioner så gott vi bara kan, även om det inte kommer att vara lika perfekt som det naturligtvis är i fredstid.
Mm. Och om mitt jobb skulle försvinna, alltså, vad gör man då?
Ja, det finns ju också ett regelverk faktiskt där Arbetsförmedlingen kan hänvisa dig till någon form av verksamhet som man bedömer är viktig just för totalförsvarets behov.
Mm. Och vad skulle det kunna vara?
Ja, det skulle ju till exempel kunna vara då att man får en uppgift att hjälpa folk att hitta till sitt skyddsrum till exempel.
Verkligen sådana krigsuppgifter då?
Ja, precis. Som har liksom en koppling till krigsuppgiften.
Mm. Det finns ju flera krig som pågår runt om i världen. Och vi ser ju att många människor flyr från fasorna och de faror som krig innebär. Får man fly om det blir krig i Sverige?
Nej, det ska du absolut inte göra, för då begår du faktiskt brott mot lagen om totalförsvarsplikt. Utan vi är skyldiga att stanna kvar här och bidra i enlighet med de uppgifter som just du eller jag har då i krig.
Är det en unik grej för Sverige?
Ja, jag skulle nog säga att det här är faktiskt en ganska unik lagstiftning som vi har. Och vi märker ju nu också ett väldigt stort intresse från andra länder i Europa kring hur vi har liksom lagt upp det här systemet.
Mm. Mm. Jag tror att om man är född och uppvuxen i Sverige så har man väldigt svårt att föreställa sig att det skulle bli krig. Jag har det i alla fall, och jag menar, trots alla uppmaningar man hör och man förstår att läget är väldigt allvarligt, man hör överbefälhavaren säga att vi måste förbereda oss för att det här kan hända i Sverige, så känns det ändå väldigt långt bort, vilket inte är så konstigt med tanke på vår neutralitet och hur det har sett ut i Sverige. Och jag tänker att ändra ett sånt mindset till att det kan bli krig här och då måste jag göra det här. Hur gör man det?
Ja, jag tänker att det enda sättet egentligen är att vi pratar mer om de här frågorna i samhället och tar reda på vad som gäller just kring regelverk och vilka förväntningar som finns på oss som medborgare. Jag brukar ibland säga så här, och det är väl fler som har sagt det, att vi ska försöka inte vara rädda utan vi ska vara förberedda. Mm. Och det är ju allt från det här med att säkra sin hemberedskap till att ta reda på vad som faktiskt gäller och vad just jag kan tänkas vara skyldig att bidra med.
Mm. Men om jag tänker lite på vad vi har pratat om idag, dels att många unga inte kan mönstra för att man är för sjuk, och av de som gör det så är det några folk som sållas bort då på grund av höga krav. Då landar man ändå lite i frågan, vilka ska försvara Sverige?
Ja, det är ju vi tillsammans, alla som ska försvara Sverige. Jag brukar ju säga det att vi kan ju liksom inte outsourca det här till någon annan eller leja ut det på stan, utan det är vi själva som ska ta det här ansvaret. Och vi har ju sådana fantastiska fri- och rättigheter i Sverige och vi lever i ett demokratiskt land. Och då får man ju komma ihåg att det finns också en del skyldigheter som följer av det här. Ja, men jag tänker att vi kommer ju lösa det här tillsammans naturligtvis, och det finns ett väldigt stort engagemang i försvarsfrågor. Det kommer in i skolans undervisning snart också. Många ansluter sig till frivilliga organisationer.
Mm. Så du är optimistisk?
Jag är faktiskt ändå optimistisk. Det måste man vara i det här bistra läget som vi har i omvärlden.
Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Producent idag var Daniel Sävström, redaktör Teresa Stenle von Matan och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.